Ja, takk, kjære Herre, for at du har latt oss tre det frem for deg, at du har kalt oss her sammen for å høre hva du, Herre, har å si oss. Vi trenger så inderlig til å høre ordet ditt og bli levende gjort av ditt ord. Det høre og bønnhøre du. Amen. Jeg hadde tenkt å ta litt om troen i dag, og det skal jeg gjøre ved å ta utgangspunkt i Johannes 6 og 2 vers der, vers 28 og 29. De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Jødene kommer altså til Jesus, og så spør de, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning?» Da tar Jesus, som så ofte, og snur det hele helt om. Og så peker han på hva Gud gjør. Vi er så, alltid så opptatt med oss selv. Det er menneskenes lodd etter syndefallet. Og når vi slik leser dette her, ja, Guds gjerning, og hører at Gud skal gjøre det, så hører vi allikevel ikke det at Gud skal gjøre det. Men vi hører oss selv skal gjøre Guds gjerning, liksom jødene. Nei, Guds gjerning gjøres av Gud. Og her snur altså Jesus på det for jødene. Dette er Guds gjerning. Tro på han som han har sendt. Når et menneske slik er kommet til troen, da er det altså en Guds gjerning, et Guds under, en ny skapning, en gjenfødelse av et menneske. Og gjenfødelse, det er jo ikke, eller en fødsel, det er jo ikke noe et menneske bestemmer seg for. Det skjer helt uavhengig av mennesket. Menneskene derimot, de tror at det er opp til dem å tro. Og forkynnelsen i dag, den er jo full av dette. Bare tro, blir det sagt. Bøy deg, omvend deg. Så blir du et Guds barn. Derfor så, når han er denne, uomvendte får høre en slik tale, så blir han styrket i dette, at han kan omvende seg når det passer ham. Det skal nok bli en gang, og selv om en drøyer, så vil tiden komme da han kan bestemme seg. Og fariseerne hadde jo også denne meningen, det var jo, det pekte jo Jesus på overfor Nikodemus. Dere må fødes på ny, og det var en underlig tale for Nikodemus. Han som trodde at det var bare å tro. Nei, omvendelsen er bare mulig når Gud møter en. Når Gud gjennom sitt ord kaller, da kan troen komme. I dag når du hører hans røst, da forherder ikke ditt hjerte. Tidligere var denne forkynnelsen mye klarere. Dette om nådens dag. Og ofte ble det sagt, når du nå hører kallet, så kan det være siste gang. Forspill ikke kallet, forspill ikke nådetiden. forakte ikke. Og mange som kommet igjennom i troen til Gud, de har nettopp vitnet om dette, at en gang de hørte kallet, så ble de seg det bevisst at dette var siste gang Gud kalte. Om de nå ikke bøyde seg i dag, så var nådetiden ugjenkallelig forbi for dem. For nådetiden og livstiden behøver ikke å være lik. Nådetiden kan ta slutt lenge før livstiden, og det synes å være virkelig for de fleste som ikke omvender seg. Men skal en så da ikke bestemme seg? Er det ikke nødvendig å ta en bestemmelse? Jo, Gud drar en ikke inn i sitt rike etter håret. Men min bestemmelse er aldri nok. Ordet må lyde i hjertet og omskapende. Da kan jeg bekjenne. Da kan jeg bestemme meg og ta imot. Men det forstår altså ikke jødene her, og det ser vi videre i vers 30. De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Hva tegn gjør du, så vi kan tro? Hvilken gjerning? Vis oss nå, overbevis oss, så skal vi nok tro. Men klarer du riktig disse tegnene? Klarer du de gjerningene som skal til? Det er altså problemet for jødene. Det ligger ikke hos dem. Nei, det lå hos Jesus. De skulle nok tro. Og slik er det alltid. Ikke hos oss. Men hos Gud tror vi. Her har vi menneskets villfarne igjen i hjernen, i hjertet. Og så er det en ting til. Herren skal herske over troen. Herren hersker over sin gjerning, han som skapte troen. Han som var troens opphavsmann. Om vi prøver å tro, som Guds barn vel å merke, og så tar vi oss på tak, prøver, da skjer nemlig det stikk motsatte. Da forsvinner troen, og alt kan synes håpløst. Hva er det som skjer da? Jo, vi prøver å herske over troen, få den til å bli stor, få den til å bli hel for oss, men enden på denne, om den skulle lykkes, var slik som hos Peter. Om alle andre forlater deg, så skal ikke jeg forlate deg. Jeg skal være villig til å døs med deg. Han hadde sett så mye av Jesus, at han var helt sikker på at han ville følge ham. Han var sikker i sin tro. Men det er en død tro. En tro som er sikker på seg selv. Og Peter var i virkeligheten i ferd med å miste troen. Og i Lukas 22:32 sier Jesus, Jesus sa om ham, jeg bal for deg om at din tro ikke måtte svikte. Og da når Jesus sier dette, er det at Peter sier at den er rede til å gå i fengsel og dø sammen med ham. Og før dette så hadde jo Jesus sagt til Peter, Simon, Simon, Se, Satan kravde att få dere i sin makt och sikte dere som vete. Och vidare, då de påstod att de vill följa ham, så sa och Peter kom med sin bekännelse. Jag säger dig, Peter, han skall inte gale idag för du har förnektat mig tre gånger. Och då må vi lägga märke till Jesus brukar två namn på ham, Simon och Peter. Simon var den som var den trygge, han som skulle siktas som vete, samman med de andra apostlarna skulle han siktas som vete. Och när han blev avslöjad, alltså när han hade förnektat, då skulle han bli en Peter. Då betegner Jesus han som Peter. Och Jesus, vet vi, mötte han med ett blick där hos översteprästen. Och han gick ut och gråt bitterlig. Han tog emot detta blicke från Jesus. Och då kunde han som sagt bli en Peter. När vår tro sig samman, som Erosenius säger, då skall det visa sig om den gudomliga tro är till stede, den som är av Gud. Men varför säger då Jesus din tro till Peter? Den som sviktet, var det den? Nej, det var den tro som Gud hade gitt ham. Men den var gitt Peter till evig eje. Vi vet det att det är tre ting, tro, håp och kärlek, ska bli förbli. Det skall aldrig ta slut. Och troen är en gave för intet. Men den är vår. Nettopp fordi den är för intet. Men Gud skall härske i våra liv. Han skall härske i vår tro. Slik att troen icke får ett fäste i oss, men i Kristus. Han upprätthåller den och fulländer den. Jag bad för dig, sa Jesus. Jesus arbetet på Peters tro länge för han hade bruk för det. Länge för han skönte själv. Och slik är det med oss. Jesus arbetar på vår tro. Han sover icke, han slumrar icke. Och troen, vet vi, kommer av förkynnelsen. Och den upprätthålles av förkynnelsen. Förkynnelsen av Kristus evangelie. När Kristus blir synlig för oss, då kommer troen. Spurgeon sa det på den måten. Jag så på Jesus och troen kom. Jag så på troen och troen försvant. Bara i evangeliet är troen där. Loven pekar också på Gud, på Guds helighet. Men den ger inte troen. Och så pekar den på oss. Och gör oss skyldig för Gud. Den avslörer oss. Och Augustin, jag sa det på denna måten. När vi har en allvarlig sjukdom, då är det viktigt att vi blir klar över att vi har en sjukdom. Därför så vill Gud att sjukdomen ska bryta ut. Det sa han i samband med det som Paulus säger, att när loven kom, då ökte synden, då tog den makt över syndaren. Och detta var det också Jesus sa till Nikodemus: hvordan kan dere tro när dere ikke tror det som hører, tro de himmelske ting, när dere ikke kan tro det som hører denne verden till, nämligen att här i denne verden så vill loven föra bara till att synden ökar. De trodde att de skulle få en makt över synden ved loven. För loven var ju hellig, ren, fullkommen. Och så avslörte den att själv det rene, det fullkomne bara ökar på grund av synden i våra hjärtan. Och det var detta Augustin sa, att loven, den skall få sjukdomen till att bryta ut, så vi söker läge. Och i troen är det alltid slik att det är Gud som handlar. Vi tror att vi handlar utifrån troen. Och det kan nog vara att vi är Guds medarbetare, men det är alltid Gud som handlar i troen. Disciplerna kom en gång till Jesus och bad om att han skulle öka deras tro. Och då gjorde Jesus omtrent det samma som han gjorde till att börja med, som vi läste, överfor jødene. Han började att snacka om en liten tro, om sennepskornet. Och om man hade en så liten tro, så kunde en få morbärträ och si till morbärträ: ryck dig upp med rot och planta i havet. Detta var ju en märklig måte att si det på. Kan väl morbärträ rycka sig upp eller slå rot i havet? Jo, det kan det, när han vill. Men bara när han vill, inte för att vi ska demonstrera en stor tro. Nej, troen behöver inte vara stor där vår Gud handlar. Då kan Biliams esel också börja snacka. Kan väl ett esel snacka? Nej, det kan det inte. Det är alltså Gud som handlar, och vi kan bara ta emot. Och då tränger inte troen att vara stor. Den må bara vara rättet på en. Och troen är stor vid att ta emot. Det var ju det den kananeiske kvinnan fick också höra av Jesus. Hon kom ju till Jesus. Hon hade en dotter som var plaget, illa plaget av en ond ånd. Och så vill du ha Jesus till att helbrede. Och Jesus ger henne inte något svar. Men hon vedblir och söker Jesus, och disciplerna vill ha honom till att kvitta sig med henne. Och då säger han bara till disciplerna: jag är inte utsänd till andra än Israels förtappte får. Då eller förtappte får av Israels hus. Och då är det hon faller ner för Jesus och ber han. Då säger han bara: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Och hon griper fatt i det han säger. Hon tar emot det. Det är sant. Men de små hundarna, de äter ju av smulorna som faller från bordet till deras herre. Det är något märkligt för en som står utanför. Så kan det se ut som om Jesus vill ödelägga hennes tro, men han styrker henne. Och slik är det med all sann tro. Så länge den tar emot, selv när det synes umuligt eller när det så att säga avvises, så för den till, icke till missmod. Nej, det är för stick motsatt det som man skulle tro orden ville virke. Hon blir bara mer och mer ivrig. Det samma var ju i verkligheten med Jesu mor också i bröllopet i Kanan. Hon får höra av sönnen: kvinna, vad har jag med dig att göra? Och hon tog emot detta. Hon var stille. Men så gick hon. Och så bad hon tjänarna om att göra allt vad han befalte. Igen detta. Disse orden från Jesus. De fick henne bara till och vara helt säker på att nu kom Jesus till att göra något. Det var den erfaring hon hade med Jesus. Hon tog emot det. Alltså, man tar emot det. Det som är omöjligt. Men för att intet är omöjligt. Gud vill, själv när han synes. Och slå. Gud vill läge när han synes att slå. När det ser ut som han går emot oss, det är för att hjälpa oss. Och slik är evangeliets virkning. Det är Jesu virkning. Och våra lutherska fedre, de kallade ju evangeliet för troen, ganska enkelt. De brukte ofta om evangeliet, troen. Så sammanbundet var alltså troen och är troen utifrån Guds ord. Och våra fedre förstod det. Och där vår evangeliet icke är, där kan heller aldrig troen vara. Troen lever vid evangeliet, vid att se Jesus. Det är att troen är alltså evangeliets skapermakt, skaperkraft. Intet i sig själv är troen, men troen, den griper om Kristus. Eller som Luther sa, det är som en obetydlig ring, men den är så värdefull för som en visst en liksom en obetydlig ring kan få en dyr edelsten på samma mått infattet på samma måte är det med troen. Den kan inte betalas. Den är så värdefull på grund av det den griper. Det är något väldigt stort detta att ha troen, fördi den griper Kristus. selv om den ingenting i seg selv. Og nettopp fordi den ikke noe i seg selv, så har heller aldri noen klart å definere troen. Når den ikke synlig, så går det ikke an for oss mennesker. Derimot så har vi jo hørt mange andre betegnelser på troen. Jeg har alt nevnt å ta imot, fortrøste seg, ha tillit og så videre. Men det ikke noen definisjon. Det bare viser troen, sider ved troen. Men ikke hva troens vesen i seg selv. Og så det dette, troen den gis oss ved evangeliet for at vår glede skal være fullkommen. Det Guds mål med det hele. Gleder i Herren, sier apostelen, og at det sier jeg, dere gleder i Herren. Og så vil jeg at vi skal til slutt lese to vers fra den 119. salme. Det 116. vers og 117. I 119. salm. Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan leve, og la meg ikke bli til skamme i mitt håp. Støtt meg, så jeg kan bli frelst. Da vil jeg alltid se med lyst på dine forskrifter. Støtt meg. Hjelp meg med ditt ord, så vil jeg se med lyst på dine forskrifter. Hold meg oppe. Ja, kjære far, vi ber om dette ene, at ordet må leve i oss, holde oss oppe og føre oss hjem til deg. Amen.